Påve Urban sa år 1095 i Clermont: "Det har kommit allvarliga rapporter från Jerusalem och Konstantinopel om ett folk från kungariket Persien, ett förbannat folk, ett folk som förkastats av Gud, som har invaderat de kristnas land och massakrerat dem med svärd, plundring och eld. Vissa har de tagit till fånga till sitt eget land, medan andra har de brutalt dödat."
Okej, Roar, det är dags för kortversionen utav vilket årtal då?
1099.
Ja, spännande. Det här är en tid, vi känner ju mycket som vikingatid där uppe i våra trakter. Lite, eller det är efter vikingatid nästan, det har blivit kristet här uppe i Norden precis, och vikingarnas storhetstid är förbi. Och det är väl någonting som markerar lite vad som händer här uppe i våra trakter. Men just för judarnas berättelse och för våran story här, varför har vi valt år 1099, den korta versionen då?
Ja, det är ju just därför att i relationen mellan judar och kristna så blir ju korstågen väldigt viktiga. Det blir liksom avgörande. Det kommer att ett avstamp här som kommer att förändra relationerna. Det har ju inte varit jättebra förut, men det kommer att bli ännu sämre efter de här korstågen. Så just där så är det väldigt viktigt för den relationen. Sen händer det ju också väldigt stora saker rent geopolitiskt. Men vårt fokus är just judekristna relationer här då.
Precis, och här är alltså 1099 året där man... De kristna första gången återintar så att säga Jerusalem då från muslimerna som kom dit. När var det egentligen muslimerna kom och tog över? För det var ju alltså, vi bara gör en kort summering, så var det ju romerska riket som blev det bysantinska riket när Rom delades i väst och öst. Då blev det Bysant, östromerska riket, som hade kontroll över dagens Israel fram tills muslimerna kom och intog det. På vilket år då?
638 så tar de Jerusalem, och då har de ju en rejäl offensiv där de tar stora landområden inom 100 år. Så har de ju faktiskt kommit långt upp i Europa, i Frankrike då. Men 638 tar de just Jerusalem. Och sen så, det som händer där är då att det blir olika muslimska dynastier de närmaste 400-500 åren.
Precis, för där har muslimerna själva har ganska mycket. Det är olika, vad kallas det, olika kalifat eller olika familjer,
precis,
sekten,
du har
folk.
Olika kalifat har du även där då, och sen har du olika dynastier. Alltså du har umayyader och abbasider, och sen har du fatimider. Men det är egentligen olika typer av muslimska kalifat som precis styr där.
Men här nu alltså efter ungefär 450 år av muslimstyre så kommer då de kristna korsfararna och lyckas då i deras mening befria Jerusalem så att säga från muslimerna. Var finner sig judarna vid den här tidpunkten?
Ja, judarna är ju, de är ju redan i Europa. De har kommit hit, de kom ju år 70 med romerska förstörelsen av Jerusalem, så blev många tagna hit. Men även innan fanns de ju här. Vi ser ju det i Nya Testamentet att de hade redan kommit hit. Sen så hade de ju spritt sig ut till Babylon. Det var ju där de först blev tagna till fånga.
Och där Babylon hade varit... var alltså djupt in i Mellanöstern, Irak och den
Mesopotamien, ja. Precis. Och där hade ju varit ett viktigt judiskt center. Men just nu då så hade det, dess auktoritet och inflytande hade sjunkit, och det judiska centrum hade nu flyttats till Europa. Frankrike och Tyskland området. Och sen har vi då även då de sefardiska judarna, alltså Spanien och norra Afrika. Så det är väl stort sett där de håller till nu.
Just det. Och det finns ju också judar, ska vi säga, i det heliga landet, även om de vid den här tiden är ganska få. Vi talar alltså om tusen, vi kan räkna dem i tusental liksom. Det är inte hundratusentals väl vid den här tiden, utan de är ganska få.
Precis. Det sägs väl att... Vid år 1000 har en källa som säger att det fanns ungefär 300 000 judar faktiskt i landet. Det. Men det har man inte helt säkra siffror på, men vi pratar om en väsentlig grupp ändå i landet.
Sen ska man veta också då att just när de olika erövrarna kommer, så i samband med själva erövringarna, då är det många som också sätter livet till. även om de sen då kan leva under mer eller mindre fredliga förhållanden under sin nya herre så att säga. Men korståget var ju en stor förödelse för muslimerna, men också för de judarna som fanns i landet när korsfararna kom. Du, vad är orsaken till att man ger sig ut på korståg egentligen? Det har ju väl att göra med just det här muslimska riket som börjar till och med vända sig då till Byzant och Konstantinopel, dagens Istanbul. Det var ju kristet på den här tiden. Och kejsaren där, eller i Konstantinopel, börjar väl få problem med muslimerna ute i öst, eller hur?
Så är det. Alexios heter hon, han har blivit attackerad av seljukerna, som alltså är en annan sån här muslimsk dynasti, ska man kunna kalla det. Och de har tagit redan delar av hans landområden, så han ber om hjälp faktiskt från påven i västra riket, så att säga, kristna riket. Och då ska man komma ihåg att här hade precis funnits det en splittrande mellan östra och västra kyrkan. 1054 har vi det här splittrandet mellan de här två kyrkorna, ortodoxa och den romersk-latinska. Så det är ett stort steg som han tar där när han ber påven om hjälp.
Precis, och här hörsammar påven, alltså man får på något sätt en gemensam fiende efter att ha haft interna stridigheter som har splittrat kyrkan och därmed också liksom splittrat Västrom och Östrom, och nu är det lite andra riken också på gång. Så får man här nu en gemensam fiende liksom som enar då den östkyrkliga delen och den västkyrkliga grenen
och sen,
i det här.
Sen har vi även det faktum då att kyrka, alltså Heliga Romerska kyrkan, låg i ruiner vid den här tiden, för den hade blivit förstörd då 1009. Så ungefär 100 år för första korståget sätter igång, då blev den förstörd, och det var också en av faktorerna som ledde till korståget, som vi kan kalla nästan som ett heligt krig. Det är nästan det man kan, det är då. Ja.
Så att seljukerna, alltså muslimerna i öst, de har börjat attackera nu kejsaren i Konstantinopel. Gravkyrkan har blivit förstörd och påve Urban, som han hette, påve Urban den andra till och med, han kliver fram i Clermont i 1095. Och vad säger han här i det här talet?
Där uppmanar han verkligen till ett krig för att befria Jerusalem, befria gravkyrkan. Och då samtidigt hjälpa Alexios. Så det är ju ett korståg som han tar till ordet för. Att de adelsmännen i Europa ska samla sina arméer och dra då till Jerusalem.
Mm. Och första gången här så var det väl primärt fransmän, alltså franska adelsmän. Och till och med även vanligt folk. Det var ju ett bondearmé som vi lär känna. Men under några kommande år nu så börjar alltså arméer, adelsmän, vanliga bönder. De börjar helt enkelt att vandra och samla sina skaror, samla sina trupper. Och tågar helt enkelt österut via Konstantinopel då, för att sedan gå hela vägen, landvägen då, ner till Jerusalem helt enkelt. Vill du bara beskriva händelseförloppet, hur det här utvecklar sig?
Ja, det är ju alltså motley crew kan man väl kalla det här. Alltså det är en väldigt blandad skara som sätter iväg. Och påven hade ju sett för sig en organiserad armé, alltså rejält finansierad och ordentliga grejer. Men här så har vi då det här bondeupproret eller bondekorståget som går först och som är bara egentligen folk som är missnöjda, inte har mat i Europa, det har varit hunger och torka. Så väldigt många av dem är bara missnöjda och vill bara komma sig bort. Så det är det första tåget som sätter iväg. Sen har vi mer organiserade som kommer efter, där de olika adelsmännen då i Tyskland, Frankrike samlar sina och betalar faktiskt sina soldater för att bli med på det här korståget, och då är det mycket mer organiserat.
Och man kan väl säga här också, just för judarnas del så blir det här ödesdigert också för många judar i Europa. För att på vägen då tyckte man att ska vi nu gå till, för att här sågs ju både judar och muslimer som otrogna liksom i den kristnas ögon. Så att på väg dit så skedde det flera massakrar i europeiska städer. För man tyckte att varför ska vi gå och så att säga bekämpa fienden i det heliga landet men låta dem vara här i våra städer. Och det finns ju några städer som sticker ut här på ett väldigt negativt sätt. Det blir fruktansvärda massakrer på vägen då i de här korstågen. Vill du nämna något kort om det?
Ja, du har ju alltså särskilt i Rhinland så har du Mainz, Worms och Speyer. Tre städer så där det händer fruktansvärda saker. Och vi pratar alltså om regelrätta massakrer. Det är lite olika från plats till plats. Först försöker man att konvertera dem. I vissa ställen försöker man att få dem att betala för korstågen. Och när de inte vill konverteras så blir de ofta då massakrerade istället och så tar man deras egendelar istället. Så det är fruktansvärda saker som händer på väg till det heliga landet.
Och på väg där så blir det ju också splittringar mellan de olika adelsmännen. Bondeupproret, de kommer inte hela vägen fram, va? De går under i ett slag, va? Innan Jerusalem så att säga. Det är en del inre stridigheter, men den som till slut lyckas inta Jerusalem då år 1099, han heter Gottfrid av Bouillon. Vill du nämna lite kort vem han var?
Ja, han är en adelsman då från Bouillon, eller Nedre Lottringen tror jag faktiskt vi säger här i våra delar av världen. Men i alla fall norra delen av Frankrike. Och så han har samlat en armé. Han är nummer två, alltså son nummer två. Så han har egentligen ingen arvsrätt i Europa. Så det han gör, han tar upp lån för att finansiera sin armé och tänker att nu kommer jag att stanna i det heliga landet. Det blir min arvslott så att säga. Så han åker ner väldigt, det är lite delade källor om honom, men vissa källor säger att han är väldigt gudfruktig, och det kan man nog se i delar av det han håller på med. Samtidigt som gudfruktig måste inte missförstås med att det inte finns massakrer och fruktansvärda saker som händer även under hans ledning då. Men det finns en gudsfruktan där någonstans. Och i tillägg då så är han väldigt duktig soldat och härförare. Så när de väl kommer fram, då blir det han som blir den stora auktoriteten i slaget om Jerusalem.
Just det, och det sker väl här på sommaren, va? 1099 som slaget äger rum. Och man då befriar Jerusalem och inleder då ett par hundra år kan man väl säga utav liksom kungadömet Jerusalem. Och det här är ju lite intressant, för det här är ju det närmaste vi kan komma att det finns ett annat land än Israel som liksom har Jerusalem som sin faktiska huvudstad. För det här blev ju ett så att säga det här kungadömet Jerusalem, vill du berätta?
Jo, men så är det ju. Alltså, här upprättas faktiskt ett, alltså kungariket Jerusalem kallar de det här för, med Jerusalem som huvudstad. Och det här varar ju då mer eller mindre då fram till 1291 då när de blir besegrade. Så från 1099 till 1291 så finns det ett korsfararrike. De upprättar ju olika riken i regionen som inte är kopplade rent territoriellt där muslimerna råder inemellan. Men det här är ju huvudriket och det är viktiga. Och där har du en rad av korsfara kungar som då regerar i Jerusalem.
Och det kommer nya korståg. Vi känner ju bland annat Rickard Lejonhjärta, så det kom flera korståg under de här 200 åren utav nya vågor. Vi har den berömda Arn-romantrilogin i Sverige som är väldigt, väldigt populär, som kommer från den här tiden. Och det här blev ju någonting som satte Jerusalem och det heliga landet på nytt på de kristnas karta så att säga. Och då ledde det fram till slutet på 1200-talet när 1299 var det väl som man förlorade Akko uppe i norra Israel, och det markerar liksom slutet för den här korsfaratiden när man tappade sitt sista fotfäste i den här regionen.
Precis. 1291, och man bara måste ta med det också att när de väl kom till Jerusalem så fick ju judarna rejält också genomgå där, för återigen så fruktansvärda massakrer på judarna. Så det är ju den relationen som vi fokuserar på i den här episoden. Och som jag nämnde från början, här händer det någonting som kommer att sätta en avstamp för relationerna mellan kristna och hur judar särskilt kommer att se på kristna för framtiden. För det här kommer inte vara sista gången som så fruktansvärda saker händer.
Nej. Där har ni kortversionen av år 1099, och om ni vill lyssna på den fulla längden så hittar ni det där våran podd finns. Men tack så jättemycket att ni har lyssnat.